lyssnar på Militärsnack, podcasten där militära saker blir lätta att fatta.
Ja, men då var vi igång igen med ett avsnitt av Militärsnack och vi är nu framme vid avsnitt 59, så det borde väl kanske ha varit M59 som hade varit namnet på det här avsnittet. Och idag har vi med oss Kristoffer Bäckström ifrån Försvarsutbildarna. Välkommen Kristoffer!
Tack så mycket!
Hur är läget?
Alldeles utmärkt. Det kan inte vara bättre när man får vara med hos dig.
Härligt! Apropå M59, vad har du för koppling till gamla M59?
Jag hade den som värnpliktig och även när jag utbildade mig till officer innan modell 90 kom.
Just. Ja. Men idag sitter du med något helt annat på hand. Du pysslar med försvarsutbildarna och vad är det i grunden?
Vi är en frivillig försvarsorganisation som rekryterar och utbildar personal till civila och militära delen av totalförsvaret. Mm. Och så bedriver vi även totalförsvarsinformation.
Okej. Okay. Mm. Det är ett jäkligt brett perspektiv och brett uppdrag.
Ja, det är det ju. Vi är ju en av 18 frivilliga försvarsorganisationer som rekryterar och utbildar folk till totalförsvaret. Så att vi har ju våra nischer med olika befattningar som vi rekryterar och utbildar för. Mm. Och sen så utbildar vi även utöver då våra egna befattningar, så utbildar vi ju en del av de frivilliga som ska till exempel till hemvärnet som inte har gjort värnplikt, så ansvarar ju vi för den grundläggande militära utbildningen de får. Grundläggande utbildning för frivilliga som är någon minivärnplikt på 2 veckor.
Okej, men då krävs det ju ganska bred kompetens och det råkar jag veta att du har.
Ja, jag har ju ett förflutet i Försvarsmakten som
officer. Boden?
Ja, in i de P5 tjänstgjorde jag på, stabsgranatkastarkompani där, som utbildade ledningspluton. Jag har väl varit på skyttekompani ett år också och jobbat.
Ja. Ja. När man kommer i kontakt med er överhuvudtaget, vad kommer jag ifrån då förmodligen?
Jag skulle säga att de flesta som kontaktar oss har sett eller hört talas om att vi utbildar främst sjukvårdare till hemvärnet. Mm. Vi rekryterar och utbildar alla sjukvårdare till hemvärnet och det är ju väldigt bra utbildning. Så det är många som vill bli sjukvårdare för att man känner att det här, dels så vill man göra lite skillnad och göra en insats för Sverige. Och så, oavsett om man då är man eller kvinna, vi har nog nästan 50% kvinnor bland våra frivilliga som utbildar sig. Men det är så att man ser ju att sjukvård är någonting, det har jag nytta av. Ja. Även i det privata. Det är jättebra att utbilda sig i sjukvård oavsett om man ska till hemvärnet eller om man ska kunna hjälpa till om det händer en trafikolycka eller kunna ta hand om sina anhöriga. Mm.
Jag har ju då varit i kontakt med din verksamhet utan att jag egentligen vet om det då, för att jag har ju gjort ett par utbildningar på Älvskogen och utbildat mig till hemvärns sjukvårdsman.
Ja, så att om man är sjukvårdare i hemvärnet sedan 2014 så tog vi över utbildningarna av sjukvårdare från Röda Korset som hade det innan. Mm. Så sen dess har vi utbildat alla sjukvårdare i hemvärnet.
Mm. Men då var det Röda Korset tiden som jag var på då?
Ja, och då var du antagligen obeväpnad också.
Ja, det skulle jag nog vilja vara idag också.
Ja, men idag har ju alla, även sjukvårdarna, har ju vapen för att kunna försvara sig själva.
Okej.
Mm. Så de har pistol idag.
Ja. Mm. Men ni har ju inte bara sjukvårdare utan ni har ju även ungdomsverksamheter. Ni har en del som jag tyckte låter vara civilförsvarsnära, för det, ni har väl kurser och utbildningar i hemberedskap, vad man ska ha i den här lådan som ni pratar om.
Ja, det har vi också. Men som sagt, vi har några befattningar till hemvärnet. Vi har sjukvårdare, vi utbildar de som ska bli CBRN-soldater till CBRN-plutonen, alltså farliga ämnen. Mm. Vi utbildar informationsbefäl till hemvärnet. Vi utbildar de som ska ingå i pionjärplutoner i hemvärnet. Mm. Men där är en skillnad, för där måste man ha gjort riktig värnplikt.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Så det räcker inte med sina grundläggande utbildning för frivilliga. Och sen så rekryterar och utbildar vi faktiskt Försvarsmaktens fältartister också.
Okej.
Okay. Ja, så det har vi. Och sen då på den civila sidan så har vi både utbildningar i hemberedskap. Vi kallar det för din säkerhet, där vi då lär folk om vad gör man om det blir kris? Hur får man tag på information? Vilket ansvar har jag som medborgare? Vad ska jag tänka på? Vad ska jag lyssna på? Ska jag lyssna på radio eller ska jag kasta mig över mobilen om det blir kris och krig? Och då vet ju alla att man ska lyssna på P4. Och sen har vi det folk är mest intresserade av, det är ju lådan, krislådan. Vad ska jag ha hemma för att klara mig själv? Och man ska ha mycket mer än vad man tror.
Ja.
Det är den enkla beskrivningen.
Jo, men det är det. Det har ju varit några strömavbrott här. Jag bor ju lite halvlantligt då, så att jag har ju fått prova på då och stapla ved och se till att jag har tillräckligt mycket vatten hemma. Men det är ju faktiskt nyttigt att göra en test och se vad man behöver.
Vi passade faktiskt på nu då på krisberedskapsveckan och så tog vi all personal på kansliet och så lagade vi mat på Triangakök. För det är en sak att tänka, men jag har ju mat hemma i kylen eller i frysen, jag äter det om det blir kris. Men det gäller ju att kunna tillaga om man inte har ström. Och veta hur får jag igång det där Triangaköket och hur ska jag släcka dem, jag har gjort det förut så att jag inte eldar upp packningen och täpper till de små hålen. Så det finns ju lite, det är bra att öva.
Ja. Du nämnde här informatörer, sa du.
Ja, det finns ju informationsbefäl i hemvärnet. På varje hemvärnsbataljon så finns ett informationsbefäl som är motsvarande då det man har på vanliga företag, en kommunikatör som ska hjälpa chefen med hur kommunicerar vi, hur tar vi reda på vad skrivs och sägs om vårt förband.
Okay.
Så det utbildar vi till.
Man är lite pressansvarig för lokalpress och lite PR-gubbe.
Ja, för att hjälpa och förbereda bataljonschefen om han ska bli intervjuad och sådana saker.
Okej. Okay.
Så det gör man. Men sen har vi en massa civila befattningar till totalförsvaret. Vi rekryterar och utbildar mycket kommunikatörer som är förstärkningsresurser då, som blir krigsplacerade hos länsstyrelser och myndigheter. Och det är folk som i vanliga fall jobbar som kommunikatör eller journalist.
Poddare kanske.
Och så det är ju en av våra befattningar. En annan befattning på den civila sidan är att vi rekryterar och utbildar folk till räddnings- och röjningsstyrkor. Som är tänkt att hjälpa räddningstjänsten. Både i fredstid då med om det blir översvämningar, skogsbränder, svåra väderförhållanden. Men sen även vid höjd beredskap och krig. Så där ska man ju kunna hjälpa räddningstjänsten nu när man ser såna här katastrofala och hemska bilder ifrån Ukraina på bombade hus. När räddningstjänsten ska in och hitta folk då. Så att då kommer man få även utbildningar på sånt och veta vad ska man tänka på om man ska in i ett hus som är bombat. Eller hur märker man ut ammunition som inte har exploderat, som kanske ligger där. Men det får väl hoppas att vi slipper då. Men räddnings- och röjningsstyrkor har vi ganska många då. Det är till länsstyrelserna. Så att, vi hade folk som var med i skogsbränderna i somras. Frivilliga som var med och hjälpte till vid skogsbränder. Samma frivilliga då från Dalarna var inne vid översvämningarna och fyllde sandsäckar. Och åt räddningstjänsten för att hjälpa till så att det inte skulle bli översvämningar. Men de, för att vara med i en räddnings- och röjningsstyrka, då behöver man egentligen bara vara, ja, ska jag säga, hel och frisk. Så att man klarar av lite tunga lyft och sådär. Man får utbildning sen i skogsbrandsbekämpning. Och det kan man ju tänka, släcka, det kan ju inte vara så krångligt. Men det är faktiskt ganska mycket att tänka på så att man inte skadar sig själv. Det är farligt med bränder och det är farligt med de här slangsystemen. Väldigt högt vattentryck, och kopplar man det där slarvigt så kan man ju faktiskt slå av ben på folk av slangarna.
Ja, det är inte alls bra. Men vad som är bra är ju utbildning och så här. Men jag tänkte på att har ni alltså några egna förband så att säga? Egna personal?
Nej, utan allting är ett behov hos en offentlig aktör. Mm. Antingen är det då Försvarsmakten som säger så att ja, men vi har så här många sjukvårdare i hemvärnet och så här, och då ska vi se till att det finns folk där. Och då får man ju ha diskussion med Försvarsmakten om, ja men hur ser det ut då? Hur många vakanser har ni? Är det några som har slutat eller så? Mm. Så då rekryterar vi nya varje år till de olika bataljonerna och utbildar. Och på den civila sidan är det samma sak då när myndigheterna nu gör sina krigsorganisationer och tittar vad behöver vi för att klara krig. Mm. Förut har vi ju bara dimensionerat allting i samhället för kris. Och knappt det. Men nu är det ju krig som gäller, och då ska ju en myndighet inte bara kunna fungera 8-5, utan den ska ju faktiskt fungera i minst 3 månader enligt de beslut som finns. Mm. Så nu gör man ju krigsorganisationer. Och tar man då en länsstyrelse så är det de som ska avgöra vad behöver de. Kan de komma fram till att ja, men vi har för få kommunikatörer, då hör de av sig till oss. Mm. Och så kommer vi överens om att då rekryterar och utbildar vi kommunikatörer till dem. Och sen blir de en del av myndighetens krigsorganisation. Sen hoppas ju vi att kommunikatörerna är kvar som medlemmar hos oss. Så att de får ut tillräckligt mycket. Men vårt uppdrag är att rekrytera och utbilda. Mm. Så vi har inga egna förband, vi har inga egna prylar mer än det vi har för själva utbildningen.
Jag förstår. Men hur ser det här ut på ett geografiskt plan? Finns det vissa tjänster som då ni utbildar till som kanske bara finns i Lappland eller kanske bara på Gotland eller liknande?
Ja, det skiljer ju lite. Om vi tar räddnings- och röjningsstyrkor, det är ju upp till de länsstyrelserna då som har, hittills har det varit ganska mycket de som har haft erfarenhet av skogsbränder. Mm. Så vi har utbildat räddnings- och röjningsstyrka till Stockholms län, till länsstyrelsen i Stockholm, till länsstyrelsen i Uppland, Dalarna, Västerbotten, Norrbotten. För de har ju insett att det kan brinna. Men nu har det ju även kommit in beställningar till exempel från Skåne. Och de har ju inte sett att de behöver en räddnings- och röjningsstyrka för fredstida bränder, utan de säger att de behöver det här för om det blir krig.
Just.
För i Skåne så bor det liksom 1 miljon människor, och då har de konstaterat att ja, men vi behöver bygga upp en organisation för det här. Mm. Stockholm har beställt fler nu efter kriget i Ukraina. Kommunikatörer är samma sak. Det är väl spritt över landet från olika myndigheter. Och det har ju... En del länsstyrelser har kommit långt i planeringen och i sina analyser. En del kanske inte är helt färdiga. En del kanske inte behöver fler kommunikatörer för man har tillräckligt. Så det frågar vi dem inte om, men det är också spritt över landet.
Mm. Men det måste ju vara, när det handlar om sånt här, just vi pratar om det här med kriser som är då civilt och krig, måste ju ha förändrats väldigt mycket för er just med insikterna vad som händer i Ukraina.
Ja, förut så rekryterade och utbildade vi folk för krisberedskap. Mm. Och då kunde man ju egentligen jobba var som helst. Man kunde ju vara krigsplacerad redan någonstans, men man kunde hjälpa till om det blev kris.
Mm.
Men Ukraina har ju verkligen satt fart på planeringen i hela totalförsvaret. Och nu är det bara, har du en befattning i... totalförsvaret, så redan är krigsplacerad, då får man inte gå en utbildning hos oss.
Nej.
För vi ska ju inte ta från en del av totalförsvaret för att ge till en annan.
Nej.
Utan vi rekryterar ju de som inte är krigsplacerade. Men nu händer det ju att vi utbildar folk som sen blir krigsplacerade på sitt jobb då när man kommer igång. För det är ju fler och fler.
Mm.
Statliga myndigheter har ju krigsplacerat mycket. Många myndigheter, en del regioner har börjat krigsplacera sin personal. Mm. En del kommuner har börjat krigsplacera sin personal, och då blir det ju färre och färre som är tillgängliga.
Mm. Hur marknadsför ni er för att få in folk, eller låter ni respektive länsstyrelse eller respektive förband göra det?
När det gäller de civila uppdragen så är det oftast så att vi får ju en beställning då av en länsstyrelse, oftast, eller av någon annan myndighet. Och så kommer vi överens om att vi ska rekrytera de här. Och så då börjar vi att titta på, var är det här? Ska vi ha kommunikatörer till länsstyrelsen i Stockholm? Mm. Ja, men då räcker det med att vi rekryterar i Stockholm. Och då är det egentligen vi som går ut. Vi gör en annons på Facebook. Och så lägger vi ut det på vår egen Facebook och vi sprider det med de som redan har avtal och så vidare. Och då får vi oftast in tillräckligt många sökande. Men när vi ska rekrytera till exempel en kommunikatör till Länsstyrelsen i Dalarna, dels så finns det ju inte tillräckligt många att välja på i Dalarna. Så att redan där får man ju då ta ett större område och säga att ja, men du ska bo i Dalarna eller kanske i angränsande län för att täcka. Men där försöker vi få att Länsstyrelsen, de går också ut med ett pressmeddelande och säger att nu rekryterar vi kommunikatörer som ska bli en del av vår krigsorganisation. Mm. För då tycker ju media att det där är spännande. Och då skriver man om det i lokaltidningen, om det är med i lokalradion och så kör vi det på Facebook i Dalarna och så. Då får vi spridning. Men i Stockholm är det ju, media bryr sig inte om det. Alltså Radio Stockholm har ju fullt upp och Svenska Dagbladet och DN och de här, de bryr sig inte om vi rekryterar någon. Så det kommer ju inte med.
Nej.
Men däremot Dala-Demokraten eller någon sån där då, de tycker att ja, men det här är ju lite intressant för våra läsare.
Jag kan gissa att det kommer överström till vissa då, så att vissa tjänster söker folk enormt mycket till och andra mer svårsökta. Vilka kan de svårsökta vara?
En som är lite svår är ju då de som ska bemanna pionjärplutonerna i hemvärnet, för du måste ha gjort en fullständig värnplikt.
Okay.
Så den är ju lite svår, för då måste vi ju då ta en som redan oftast är skyttesoldat i hemvärnet som skolar om sig.
Mm. Pionjär, det är inte en soldat som skjuter det första skottet. Förklara gärna vad en pionjär är för någonting.
En pionjärsoldat, det är en sån som ska kunna hjälpa till och lägga ut mineringar, minor. Någon ska kunna hjälpa till att spränga och förstöra flygfält om det behövs. Och de ska även kunna hjälpa till att laga flygfält om de har blivit sprängda eller förstörda. Det är lite ingenjörsförband då i miniformat, och det finns ju inte så många pionjärplutoner i Sverige i hemvärnet, det finns några. Men mycket handlar om att förstöra saker och ting så att fienden inte kan nyttja det.
Okej, lite fältarbetare också va?
Ja, så det är ju miner, spränga saker och så vidare, så det är ju fältarbeten.
Just.
Och det är därför man då måste ha en fullständig värnplikt, för att man måste ha en längre utbildning än vad man kan få på att klara av den här materialen som man har. För de värnpliktiga idag som gör vanlig värnplikt, de är ju krigsplaceras ju direkt.
Mm.
Och sen är de ju kvar i krigsförbanden, och de har ju inte kommit så länge så att de som har utbildats på värnplikt, de har ju inte varit med så länge än att de har tappat sin krigsplacering och kan gå över till hemvärnet.
Mm.
Så den är svårrekryterad, det måste jag ju säga. Och sen är det lite svårt, det är inte så lätt att hitta 10-15 lämpliga kommunikatörer i Dalarna som inte är krigsplacerade.
Nej.
Och som har en eller ett par års utbildning eller er arbetslivserfarenhet. Så den är ju också lite svår.
Mm.
När man kommer på de här länen som inte har så mycket befolkning.
Mm.
Norrbotten är också en utmaning när det handlar om hemvärnet. Det bor väldigt lite folk, det är väldigt stort och det finns 4 hemvärnsbataljoner i Norrbotten. Så då är det ju ganska svårt att fylla upp det, oavsett om det är våra befattningar då, sjukvårdare och så, eller om det är bara vanliga hemvärnssoldater. Så den är också lite svår. Så där börjar man ju titta på från Försvarsmakten om man eventuellt ska rekrytera då i Mälardalen för att flyga upp dem om det händer något. För det är bättre att ha ett fullt förband än att ha vakanser.
Men det har ni väl redan börjat gjort?
Ja, de har något pilotprojekt nu. Mm. Med hemvärnet för att rekrytera i Mälardalen för att prova det. Men det måste ju till en fullständig logistiklösning så man vet hur får jag upp dem, det blir hemvärnslarm och sådana saker.
Just.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news ad free. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Mm. Mm. Civila skyddsvakter, det är något som ni håller på med, va?
Ja, det är ju så här att förut så har ju hemvärnet haft mycket bevakningsuppgifter. Men nu har man ju kommit på att hemvärnet behövs ju även då för liksom de riktiga stridande uppgifterna, försvara objekt och så vidare. Och till och med då kunna kriga ordentligt. Så att det är ju, och dessutom så blir det fler skyddsobjekt vid händelse av höjdberedskap och krig. Och de får ju bara bevakas av polis, utbildad skyddsvakt eller av en soldat i Försvarsmakten. Och polisen har inte riktigt tid, för de behöver lösa sina andra uppgifter och Försvarsmakten behöver lösa sitt mer. Så att de har ju tittat på, kan vi utbilda civila skyddsvakter? Så vi har ansökt om och blivit godkända för att utbilda civila skyddsvakter. Vi gör det bara för höjd beredskap och krig. Men då rekryterar vi ordningsvakter eller väktare som jobbar i vanliga fall eller har ett sådant förordnande som är godkänt. Och sen så rekryterar vi dem och utbildar dem och ger dem en förkortad utbildning enligt polismyndighetens regler, så att de då blir godkända skyddsvakter. Och sen blir de en del av krigsorganisationen då hos Länsstyrelsen, en annan myndighet, de som äger skyddsobjektet som ska bevakas. Mm. Och det handlar ju både om infrastrukturobjekt som kanske då Trafikverket har. Viktiga delar handlar om järnvägsknutar eller någonting annat som är viktigt. Men sen är det ju även ledningsplatser för länsstyrelser och så vidare. Och vi utbildar dem även på förstärkningsvapen, för man kan ju inte gärna försvara ett skyddsobjekt med en batong, utan de får även utbildning i automatvapen. Och det är vi ensamma om i Sverige faktiskt att få utbilda på.
Riktigt syrlig sarkasm, det räcker långt men inte till det.
Ja. Så kan det vara, ja. Så att, och skyddsvakt är ganska populärt, det är många sökande. Så det är ju en där känner man ju faktiskt att ja, men här gör vi lite skillnad. För det här behöver verkligen samhället, för det är ju ont om skyddsvakter rent generellt. Det är ont om ordningsvakter och väktare också då, men skyddsvakter är ju ändå viktigt för samhället, och en skyddsvakt har ju faktiskt samma befogenheter egentligen som en polis då när det handlar om att vakta sitt skyddsobjekt. Så det är ju en ganska kvalificerad utbildning där man får lära sig både liksom juridiken och lagarna kring det, och sen handgripligt, hur gör man för att gripa någon? Och hur använder jag mitt automatvapen?
Just, och även lite personkemikunskap och liknande.
Ja, precis. Och sen handlar det ju om att i fredstid och även i höjdberedskap och krig då, så överlämnar man ju, om man har gripit någon, till polismyndigheten som kommer och övertar de här individerna man har gripit.
Det har ju gått snack i media och i politiken om att militären ska stödja polisen i det här mot gangstergängen. Är det någonting som kommer inkludera er?
Det kommer inte att inkludera oss.
Vad kan det vara som hindrar någon? Vad är det vanligaste att folk inte blir godkända när de säkerhetstestas?
Ja, alltså alla som ska till hemvärnet, de säkerhetsprövas, och det gör ju Försvarsmakten. Och när det handlar om de civila befattningarna så säkerhetsprövas då kommunikatörer och skyddsvakter. Räddnings- och röjningsstyrkor, de behöver inte säkerhetsprövas, för de har inga, kommer inte komma i kontakt med någonting som är hemligt. Och det som gör att man kan bli underkänd i en säkerhetsprövning, det är ju dels det som kommer fram under en intervju, att man kan ha någon form av svaghet som en fiende skulle kunna nyttja. Att du till exempel dricker för mycket. Eller att du har ett spelberoende som gör att du är i behov av pengar. Att du har stora skulder. Eller att du umgås med fel människor.
Jag förstår.
Och det här är väl då, pengar är ju det vanligaste som man försöker att fråga om och kontrollera. Men sen är det ju även att man ska ju inte vara dömd för brott heller. Så det ena är ju en intervju som genomförs, och sen är det ju en registerprövning hos säkerhetspolisen när de tittar då att man inte är dömd för brott. Det är ingen fara om man är dömd för en fortkörning. Och det kan vara andra småbrott som inte heller spelar någon roll, under förutsättning att man har berättat det. Men däremot om du är dömd för någonting och inte har sagt det under intervjun, då har du ju inte varit ärlig och då är du rökt, även om det är en skitsak.
Aha, okay.
Men du får ju inte vara dömd för våldsbrott eller finnas med i misstankeregistret för att polisen vet om att du har nog varit med på en och annan brottslig sak, men det går inte att bevisa.
Nej, just det.
Och inga våldsbrott och sådana saker, för då är man ju inte lämplig att få utbildning till exempel på vapen eller hantera hemliga handlingar. För det ska vi ju inte, då finns det andra vi kan välja.
Det är alltså både vandel, situation och personlighet.
Ja, allting som kan göra dig sårbar på något sätt. Så det kan ju vara att man liksom, ja men du kanske inte hade ett problem, men så skiljer du dig och så börjar du kröka för mycket. Så därför så gör man ju uppföljande samtal också med de som är säkerhetsprövade.
Men de här sakerna som du nämnde nu, vi får ta och titta tillbaka, så var ju inte det alls någon form av undersökning som jag gjorde tidigare till exempel hemvärnet, för det har ju liksom klassiskt, vi tittar tillbaka 60-70-talet så pratar man om fulla gubbar nästan i hemvärnskretsar. Världen ser inte ut så längre.
Nej, och det är väl bra att vi kontrollerar, för vi vill ju inte utbilda folk på vapen. Nu har de inte vapen hemma längre, vilket man hade förr i världen, med den tiden som du belyser. Men då var det ju ändå tillfällen när hemvärnsmän hade vapen hemma, krökade till, gick ut på balkongen och sköt några skott. Och det är ju inget bra.
Nej.
Och det vill vi ju inte ha, så jag tycker det är jättebra att man gör en noggrann säkerhetsprövning. Men sen så är det ju även att vi ska ju inte utbilda extremister heller i vapentjänst.
Nej.
Oavsett om det är en högerextremist eller en vänsterextremist eller en miljöextremist.
Nej, just
det. Så ska ju inte de utbildas i vapentjänst eller i hantera sprängämnen, och inte kriminella heller. Så därför så är ju säkerhetsprövningen faktiskt mycket viktigare än vad en del människor kanske inte riktigt förstår.
Nej.
Och efter kriget, när kriget bröt ut i Ukraina, så var det ju väldigt många som hörde av sig till Försvarsmakten och oss och de andra frivilliga försvarsorganisationerna och ville då bidra. Och då när man börjar ha ett första liksom samtal för att höra vad de har för tankar och idéer, och man frågar lite om vad har du för bakgrund och så, och tänk nu på att du ska säkerhetsprövas, man får inte vara dömd för brott. Då var det en del som tyckte, men vad fan spelar en misshandelsdom för 10 år sedan för roll? Ja, men den spelar ju roll, för kan jag välja på att rekrytera en som inte är dömd för misshandel eller rekrytera en som är dömd för misshandel, då är det ju bättre att ta han som har kontroll på temperament och andra saker. Och det var inte alla som förstod att, och utan de tyckte ju att ja, men det är ju, jag vill ju gå med i totalförsvaret. Då är det mänsklig rättighet, men det är det ju inte.
Nej, men det låter lite självmarkerande där, att det kanske inte var så bra då.
Nej. Så det händer väl, men det är inte jätteofta att folk inte klarar sin säkerhetsprövning, för de får ju reda på av oss redan när vi rekryterar dem att de ska säkerhetsprövas. Och då berättar vi vad det är, och då händer det ju att någon säger så här, nej, det här är ingenting för mig.
Nej.
Och så, men visst, det händer ju fortfarande att det blir en och annan som blir underkänd i säkerhetsprövningen, för de kanske tror att ja, men det här har kanske inte polisen koll på. Eller det här kommer ingen upptäcka. Men det är inte så vanligt, utan det är ganska få som blir underkända på säkerhetsprövningen. Men det händer.
Ja. Vilka av era utbildningar skulle du säga att man har som allra, allra bäst nytta av även i det civila livet?
Våra civila eller militära sjukvårdsutbildningar. Det är fantastisk förmån att kunna få, även om det inte är mycket betalt när man utbildar sig, men man får i alla fall några kronor per dag om man går en kurs, att faktiskt kunna få betalt för att utbilda sig och lära sig hjärt-lungräddning. För det kan ju vilken anhörig som helst kan få ett hjärtstopp, då vet man vad man ska göra. Eller att få utbildning i hur ska jag göra om det är någon som får en katastrofblödning. Alltså att om du får en skottskada eller en olycka som gör att du blöder jättemycket, så att då dör man ju inom en minut i normalfall. Eller två. Och sen har du förblött. Att lära sig hur ska jag hantera de här sakerna som faktiskt kan göra skillnad. Det skulle jag säga. Det är ju det som är det bästa vi har och det som folk har mest nytta av. Sen att sätta ett första förband. Ja, men det är ju inte raketforskning. Men mm. det gäller att veta vad gör man om någon bara faller ihop. Mm. Och kunna rädda liv.
Det var ju just det du sa nu som drev mig i stort till att bli då civilförsvars och sen hemvärldssjukvårdare. Så att det är bra att kunna, det är det verkligen.
Ja, och jag har ju gjort så att jag har utbildning på hjärt-lungräddning. Det har alla vi på kansliet. Jag har haft det i ganska många år även från tidigare arbetsplatser. Så jag har ju anmält mig som frivillig SMS-livräddare heter det, som finns i Stockholm och ett antal län. Så att när någon får ett hjärtstopp och det rings in till SOS-alarm, utöver att de då larmar ut ambulans, polis och räddningstjänst, för alla larmas vid ett hjärtstopp för man vill ha dit någon så fort som möjligt, så larmar man även frivilliga.
Åh, fasen.
Så det betyder att då tjuter i min mobil och så får jag ett larm och så står det då att här är någon som har ett hjärtstopp, kan du ta dig dit? Mm. Om jag svarar ja, då får jag upp en karta och så kan jag springa dit för att hjälpa. För ibland så är jag ju faktiskt före polisen eller ambulansen eller räddningstjänsten, beroende på var jag bor.
Det är jättebra.
Ja, och så kan jag hjälpa till även i vanligt och försöka rädda liv, vilket jag faktiskt har varit med och gjort. Och det tycker jag att, ja men då betalar jag ju tillbaka någonting till samhället och jag känner att jag gör nytta.
Ja. Det där visste jag inte om, men det är ju jättebra.
Ja, SMS-livräddare heter det då. Så att, SOS har en kampanj för tillfället att man kan bli eller SMS-livräddare då. Det finns inte i alla län än i Sverige, men det finns i många.
Schysst, det är jättebra.
Ja.
Kul. De här kurserna, några av dem kan jag tänka mig är tämligen billiga att driva och andra är väldigt, väldigt dyra. Hur balanserar man en sån här budget?
Vi får ju uppdrag av Försvarsmakten. Och de får ju då pengar av regeringen och så säger regeringen hur mycket pengar får ni köpa utbildningar av från frivilliga försvarsorganisationer. Och de dyraste utbildningarna vi har, de kostar ungefär 1 miljon för 2 veckor. Och det är då den här grundläggande utbildningen för frivilliga, minivärnplikt. När man lär sig hantera sin uniform, sitt vapen, skjuta, bo i tält, sjukvård, skyddsmask och så. Den är 2 veckor lång och så är det 30 personer. Den kostar ungefär 1 miljon, en guff som den heter då. Ja. Och det billigaste vi har är väl någon sån här 2 timmars föreläsning i totalförsvarsinformation. Mm. Det är inte så många kronor. Men pengarna kommer antingen från Försvarsmakten eller på den civila sidan så är det MSB som finansierar det. Så då lämnar vi in underlag till MSB respektive Försvarsmakten och säger att det här är det som olika enheter då har bett om hjälp med och så här mycket pengar vill vi få. Och vi får aldrig riktigt så mycket som vi vill, så vi kan aldrig riktigt göra så många utbildningar som vi skulle vilja göra, för pengarna räcker ju inte riktigt i samhället. För det ska ju ändå vara balans. Det ska ju vara pengar till sjukvård och polis och räddningstjänst och vård och skola och omsorg också. Mm. Men MSB och Försvarsmakten, de köper ju utbildningarna av oss. Och vi är ju en ideell organisation, så om det blir pengar över, då lämnar vi tillbaka dem. Så vi sparar ju inte på någon hög eller så. Och det är reglerat hur mycket arvode våra frivilliga får som gör insatser och så vidare.
Ja, härligt, jag är fascinerad.
Ja.
Och sen inte minst har ni ju en del ungdomsverksamhet.
Ja, vi har för de som är det året man fyller 15 år så kan man gå med i vår ungdomsverksamhet. Mm. Den driver vi på uppdrag av Försvarsmakten. Finns inte riktigt i hela landet, men jag tror vi har 42 ungdomsavdelningar. Och då får man börja när man är samma år man fyller 15 och man kan hålla på tills man är 20. Och sen så lär man sig nya saker. Man har inte gradbeteckningar, men man har någonting man kallar för romber. Okay. Så efter 1 år så får man en romb, efter 2 år så får du en ny och så vidare. Och det handlar ju väldigt mycket om gemenskap. Att göra saker och ting, men samtidigt då inom en både civil och militär kontext. Att man får ut en uniform från Försvarsmakten som man får låna av dem. Man lär sig lite marschera, arbeta i grupp, fysisk träning, prata i radio, sjukvård. Mm. Är man under 18 år så får man utbildning på att skjuta salongsgevär, alltså gevär 22.
Ja.
Är man över 18 så kan man få skjuta automatvapen under vissa premisser.
Mm.
Och sen så är man även med om man vill på rikshemvärnschefens tävling. Man lär sig orientera. Så det är väldigt mycket att göra saker i grupp och förbereda sig för och se, är det här med att bli officer någonting för mig?
Mm.
Eller är det faktiskt så där att nej, jag vill nog bli polis.
Mm.
Då är ÖB och vi lika glada om man blir polis, även om det är Försvarsmakten som betalar det.
Ja.
För de behöver också bra människor. Det viktigaste är att man landar där man behövs och inte just alltid i Försvarsmakten. Men klart att målet är väl då att se, vill man bli vanlig officer eller specialistofficer eller göra lumpen och sen bli anställd soldat,
mm,
eller vill jag gå med i hemvärnet. Men sen har vi ju ganska mycket kurser också för ungdomarna de kan gå. De kan gå olika temakurser, och både för de som är med i ungdomsverksamheten för att förkovra sig, vinterutbildningar, sjukvård, olika överlevnad och olika saker. Men vi har, mm, även prova på-kurser för ungdomar som vill prova på hur det är att göra lumpen.
Mm.
Så då kan man göra en minilumpen på 3 dagar. En military weekend som det heter då. För att se, är det här någonting för mig?
Mm.
Och så där. Och ungdomsverksamheten, vi har ju nästan 3000 ungdomar bland våra 29 000 medlemmar. Och det är ju en viktig del att man lär sig också att vara med andra. Och sen får man ju en meningsfull sysselsättning.
Mm.
Det är övningar på helgerna och vissa ställen de träffas typ en gång i veckan. Så det beror lite på om man lägger upp det som att det är veckoträffar eller om det är koncentrerat till helger. Och sen är det lite övningar, man kan åka på kurs, träffa folk från hela landet och ha roligt.
Mm.
Så ungdomsverksamheten tycker jag, den är viktig och den är rolig att vi har. För det är som sagt, det både bygger människor och så blir de bättre förberedda för ett liv som i helhet, att man inte bara fastnar med mobilen.
Nej, det är lite scouterna på riktigt.
Ja, precis. Ja, fast scouterna är väl bra också. Det är också ett sätt att engagera sig. Så att jag tycker inte att man ska säga på riktigt då, men det är lite annorlunda.
Ja,
ja,
just.
Det är det ju.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Sen vet jag att totalförsvarsinformation är något som går i era gener här.
Ja, det är ju de flesta som är med hos oss, de har ju ett intresse för totalförsvar. Och då är det ju ganska enkelt. Alla våra medlemmar, de betalar, de flesta förbunden tar 100 kronor för att vara medlem i ett år.
Mm.
Och för den där 100-lappen så får man våran tidning 5 gånger om året. Med massa bra information och artiklar om totalförsvaret, kurser och andra saker som man lär sig. Men vi har även öppna föreläsningar som man kan anmäla sig till på vår hemsida. Allt ifrån om hur fungerar Spetsnaz i Ryssland eller informationspåverkan. Om att göra lumpen. Ja, olika. Så det kallar vi för torsdagsföreläsningar då, som går då varannan eller var tredje vecka. Och sen har våra förbund emellanåt bjuder in sina medlemmar. Mm. På digitalt eller fysiskt på olika delar för att berätta om hur fungerar olika saker. Och sen så genomför vi ju såna här informationsmöten tillsammans med andra organisationer, Allmänna Försvarsföreningen och Kungliga Krigsvetenskapsakademin. Och så pratar vi om totalförsvar. Då ligger det på en liten högre nivå, så då är vi inte på lära sig grunderna, utan då är det, nu ska vi gå med i NATO, vad är det för utmaningar med att gå med i NATO? Så bjuder vi in politiker och smarta människor.
Cool.
Och kan man inte gå på de där fysiskt, så finns ju länkarna på vår hemsida. Så man kan se de här föreläsningarna efterhand när vi har haft försvarsforum. Så att det är ett bra sätt om man vill lära sig mer om Försvarsmakten och om totalförsvaret och de civila delarna.
Mm.
För det är ju det som ofta som förenar oss. Vi drivs ju av någonting, och det är inte bara jag och mitt ego, utan det är väl så att vi vill uppnå någonting tillsammans med andra människor och engagera oss för Sverige. För målet är ju trots allt till slut att vi ska säkerställa att vi fortfarande är ett fritt och demokratiskt land som bestämmer över oss själva. Det är det som är det yttersta målet. Vi ska ju inte bli anfallna och det ska inte vara någon annan som bestämmer huruvida och vad man får säga här i landet, utan vi ska kunna ha kvar vår kungafamilj och vi ska ha kvar riksdagen och vi ska ha kvar möjligheten att i princip säga vad vi vill här i landet. Och det tycker jag, det är ju det som är drivkraften med hela totalförsvaret. Är vi tillräckligt väl rustade så hoppas vi ju på att vi inte kommer att bli anfallna så att vi klarar oss.
Om mina lyssnare nu är hälften så taggade som jag är på det här, bara, ja. Var vänder jag mig nu om jag ska slippa googla och hitta, var hittar jag dig och gå med?
www.försvarsutbildarna.se Så försvarsutbildarna.se, där går man med, där kan man läsa mer om oss, vad vi har för utbildningar, vad är det för någonting vi rekryterar för tillfället. Inom ett par veckor påbörjar vi rekrytering av civila skyddsvakter till 5-6 olika myndigheter. Vi rekryterar kontinuerligt folk till de olika befattningarna i hemvärnet. Vi söker nästan alltid instruktörer. Är man duktig på sjukvård kan man bli civil sjukvårdsinstruktör eller militär sjukvårdsinstruktör och så vidare. Så att försvarsutbildarna.se. Och har man frågor om man inte hittar saker och ting, då skickar man en mail. info@försvarsutbildarna.se.
Det är helt underbart.
Japp.
Du ska ha ett enormt stort tack, Kristoffer, för att du har varit här.
Det har varit en glädje att få vara med.
Jättekul. Tack så mycket. Hej, hej.
Tack, hej.
Glöm inte att gilla, dela och gärna prata om vår podd med de vänner du tror skulle gilla den. Tack!